Välkommen till Retorikiska podden. Det här är Mats Persson. Jag är tillbaka igen. Jag har fått vara med ytterligare en gång här. Jag sitter här tillsammans med Camilla Eriksson. Och vi tänkte fortsätta att prata lite grann om det här vi pratade om förra gången. Med arketyper och varumärken.
Ja, för det var nämligen så här att det är väldigt många som har lyssnat som har mejlat mig och sagt att alltså det här med arketyper är oerhört intressant. Kan ni inte prata lite mer om dem? Kan ni inte ge exempel på dem och förklara lite mer hur man tittar på det utifrån ett varumärkesperspektiv? Och då ringde jag upp Mats och sa, hej, vad tror du? Han bara, ja! Så vi tänkte faktiskt göra så här att det finns ju en massa olika arketyper och de kan man dela in i olika grupper. Så vi tänkte ta en grupp i taget, helt enkelt. Ja. Kan inte du förklara vilka vi börjar med?
Jo, det kan vi göra. Och det är precis som du säger, vi kan ju prata jättemycket om arketyper. Både du och jag är ju verkligen för det här och tycker att det finns så mycket man kan berätta. Och det är också ett sätt att se på saker i sin omgivning. Både liksom kommersiella saker när man tittar på varumärken och på reklam och på förpackningar och vad som händer på nätet och allt möjligt. Men också när man tittar på konst och litteratur och när man ser på tv-serier och hur olika karaktärer beter sig och uttrycker sig. Och till och med när man tittar på barnprogram som Disney har gjort så ser man ju det här mönstret väldigt tydligt. Så jag tycker, för min del i alla fall, så har det här blivit lite grann av ett sätt att se på saker som händer.
Ja, alltså jag kan ju säga så här. Jag börjar ju titta på arketyper i människor runt omkring mig. Familj, vänner, kunder, andra som jag springer på ute och så vidare. Och när man ser hur de reagerar och hur de klär sig och hur de pratar. Och man tänker så här, den där har en väldigt stark krigare i sig. Eller den där är riktig caregiver.
Ja, det där är väl en yrkesskala som både du och jag har. Som man får självklart vara lite försiktig med. Men visst är det spännande. Men samtidigt tycker jag att det är viktigt att säga att hela, på något sätt, hela tanken med arketyper absolut inte handlar om att dela in människor i grupper och säga att du är en krigare och du är en...
Nej, utan andra. Det handlar ju mer om vad man har för starka sidor.
Som ja, det är ju vad Jung kallade subpersonligheter liksom.
Vi har allihopa.
Precis, och både du och jag kan vara krigare och ibland kan vi vara god moder. Till och med jag kan vara god moder liksom. Så att det handlar ju mer om att se vilken aspekt av en person är det som pratar nu och vilken aspekt av ett varumärke är det som pratar nu liksom. Så att,
ja, och då är det ju så här med varumärken, för det har ju du varit med och mätt under många, många år. Att varumärken som är tajta, de blir mycket mer framgångsrika.
Ja, men så är det. Alltså, tydligt. Det var så här tycker jag, och det pratade du väl säkert om en del förra gången också. Att tydlighet är någonting som belönas. Och det gäller inte bara varumärken, det gäller överhuvudtaget. Det finns ju väldigt mycket forskning på det, och det ser man ju inte minst när man tittar på välja sympatier bland svenska partier. Att de som är otydliga, de råkar illa ut, medan de som är tydliga, de går som tåget. Egentligen nästan lite oavsett vilka åsikter de har då. Så det finns en belöning för de som är tydliga då. Och det finns en massa forskning på. Och då är det ju så här att för 20-25 år sedan, då kunde man vara tydlig genom att på något sätt ta ett ägarskap över någonting funktionellt. Volvo kunde ha bilar som var säkrare än andra, det har de ju inte idag. Pampers kunde ha blöjor som var talare än andra, det har de ju inte idag. Utan hela sättet att vara tydlig handlar ju om att vara tydlig, att skapa en viss känsla, att ha en viss personlighet och att uttrycka den på ett konsekvent sätt. Så det är ju det som är egentligen hela, vad ska man säga, anledningen till att det här, att det finns ett kommersiellt intresse i det här att bygga varumärken. Det är att arketyper är ett alldeles föredömligt sätt att skapa tydlighet, och tydlighet är lönsamt.
Och om vi då ska vara väldigt tydliga, idag så tänkte vi prata om en grupp som kallas för de dynamiska Det är ett kluster om tre arketyper som ligger väldigt högt på skalan extroverta och som är på väg ut mot ego, bort från det kollektiva.
Ja, man kan väl förklara också som att alltså, det finns ju väldigt massa olika arketyper om man läser inom psykologin och även på andra ställen. Vad vi har gjort är ju att vi har ju placerat alla de här arketyperna i en karta. För att kunna orientera. Alltså det är ju alltid bra när man är ute och vandrar, oavsett om man är ute i geografin eller bland arketyper, att veta vad är norr och vad är söder och vad är öster och vad är väster. Och då har vi ju en karta där norr är glad, extrovert, utåtriktad, och söder är mer introvert, eftertänksam, lågmäld. Och ute västerut så har vi de här vi-orienterade, inkluderande, bryr sig om andra, inlyssnande. Och ute till höger så har vi motsatsen då som är mer jag-orienterad och fokuserar på sin egen framgång och nå sina egna mål och allt sånt där. Och i den kartan så har vi ju delat in alla de här arketyperna, hela galleriet av arketyper i sex olika familjer. Och det var de sex familjerna som vi tänkte försöka ta oss igenom under ett antal sådana här poddinslag. Och idag tänkte vi börja med den som är extrovert och jag-orienterad. Individualister som vi kallar för de dynamiska. Då. Och där finns en massa spännande figurer som vi tänkte berätta lite om.
Ja, och om vi börjar med The Seeker som på svenska översätts till frihetssträvaren.
Mm.
Vad är det för en typ?
Ja, frihetssträvare är ju en alltså väldigt, väldigt spännande figur. Och det är en av de allra mest utåtriktade, extroverta typerna, arketyperna som vi kan hitta. Som har hela tiden näsan vänd utåt. Inte så mycket reflekterande, funderande på sig själv och här och nu. Utan den här personen, frihetssträvaren, har helt enkelt inte tid med att reflektera vad som försiggår inne i henne eller honom själv. Därför att det är så mycket saker som man ska hinna med att göra. Och det finns ett uttryck på engelska som tycker jag är väldigt väl sammanfattar liksom det här på något sätt, sinnesstämningen hos en frihetssträvare, och det är don't fence me in. Att hela tiden se, finns det ett staket runt mig, var är hålet så jag kan sticka iväg och jag kan dra härifrån. Liksom. Och det värsta frihetssträvaren vet är saker som hindrar henne från att flytta på sig och dra iväg och dra någon annanstans. Då.
Mm. Om man tittar så här, privata relationer så är det när du har hört någon säga till dig, och jag känner, nu kväver du mig. Jag behöver få andas. Låt mig vara. Ja. Det är frihetssträvaren i ett nötskal.
Ja,
på arbetsplatsen så är den här personen som absolut inte vill ha regler kring hur och när och var den ska jobba. Utan den vill komma in på morgonen när den är pigg, jobba så länge den vill på kvällen. Eller inte jobba, utan jobba någon annanstans, sitta på ett café kanske. Eller dundrar in en massa mejl på lördag förmiddag. Så. Därför den vill vara fri och jobba när den känner kreativitet och på.
Ja, precis. Va? Och hela tiden drivs av en längtan till någonting annat än det som finns idag. Liksom, tar ett spjärn i nuet för att hela tiden försöka ta sig då till någonting annat. Oklart vad. Liksom. Därför att, till skillnad från andra arketyper som väldigt målmedvetet strävar mot någonting speciellt, så är det som karaktäriserar frihetssträvande snarare att de strävar bort från någonting.
Ja, och de här både går till inte att stanna.
Nej.
Stöter du på en frihetssträvare på jobbet som håller på att kanske klanka ner på saker och ting och försöka hitta fel hela tiden, bara acceptera att det bara låter den här personen gå.
Ja, alltså de är ju en mardröm för alla HR-chefer liksom att hantera. Och jag tror också att de är inte så lätta att leva med. Liksom. Det vill till att matcha en sån här person. Liksom. Det är spännande. Det är roligt.
Mm.
Mm. Och vi har väl alla, alltså vi pratade om det innan med subpersonligheter. Alla har vi väl lite grann av en frihetssträvare i oss i varierande utsträckning. Men det är väl klart att alla längtar kraftigt bort till någonting annat, oklart.
Nej, det är inte så. Jag vet flera i min bekantskapskrets som bor kvar i stan som jag kommer ifrån. Och som är väldigt, får nästan aldrig ut och reser någonstans överhuvudtaget. Att åka till Stockholm är långt bort.
Mm,
så.
Mm.
Har knappt varit utomlands.
Mm.
Så att alla har inte den här frihetssträvaren i sig.
Nej. Kanske i drömmarna. Alltså det, man kan ju vara frihetssträvare i drömmen. Fast man inte är frihetssträvare på något sätt i verkligheten, i realiteten. Men de som verkligen är frihetssträvare då, fullt ut. Och som domineras av den så att säga, arketypen eller karaktärsdraget. Det är ju de som man hör säga ibland att life is not a rehearsal. Liksom, gå inte här och vänta på någonting. Iväg, gör vad du vill och det du längtar till. Försök uppnå det på något sätt. Ja, det är väl en ganska tydlig arketyp tror jag. Som också drivs av väldigt speciella behov. Alltså det här med spänning, med frihet och att alltid vara på väg. Och det här är ofta då personer som har ganska dålig koll på saker och ting. Och alltså notoriskt dåliga på att läsa skriftliga instruktioner och sånt. Det har man liksom inte tid med. Och har man en lägenhet som man bor i så är det är mer som ett base camp. Det är där man går in och tvättar och packar väskan för att dra igen. Liksom.
Det låter lite så här som en väldigt svår arketyp att förhålla sig till varumärkesmässigt.
Ja, det är det ju. Och det gäller egentligen alla dynamiska arketyper. Därför att i och med att det är en så stor förändringsbenägenhet hos dynamiska arketyper så måste de vara i förhållande till allting annat i sin omgivning väldigt förändringsbenägna. Och det innebär att man hela tiden måste vara på tå. Det många är, det har vi en del exempel på, jag tror vi kommer komma tillbaka till det sen, det är varumärken som föddes som dynamiska, antingen som frihetssträvaren eller någon av de andra. Men när tiden går tappar mycket av den här energin.
Men de blir ju en del av etablissemanget.
Ja, absolut.
Då är man ju inte frihetssträvare eller utforskare eller rebell längre.
Nej, precis. Det är ju egentligen det stora problemet. Men det hindrar ju inte folk från att försöka. Det finns ju varumärken som på något sätt har försökt vara här, och ett av dem, och jag vill inte påstå att de lyckas väldigt väl med det längre kanske, men Levi's jeans är ett varumärke. Om man tittar på mycket av den reklam som de har gjort, den på något sätt anspelar till egentligen de här gamla frihetsdrömmarna som jag menar, går ända bak till Easy Rider på 60-talet i Kalifornien, med den här drömmen om att dra iväg på sin motorcykel och bara liksom försvinna bort från alla regler och alla sådana här saker som man då längtade bort ifrån då. Så det finns en väldigt stolt tradition som Levi's har försökt plocka upp i det här.
Mm. Nu, Apple är ju inte en del av den dynamiska arketypen som varumärke. Däremot Steve Jobs gick ju alltid omkring i Levi's jeans och svart polo.
Ja, men det är klart att det finns väl någon koppling till det såklart. Det gör det väl.
Ja, men jag tyckte det var lite roligt så där att han, det var hans uniform.
Ja,
så.
Ja.
Mm. Ja. Om vi tittar på några kända personer kanske som är frihetssträvare.
Ja, jag tycker du faktiskt har nämnt en redan med Steve Jobs. Som personligen naturligtvis, jag vet inte, kan jag rekommendera den här biografin om Steve Jobs som inte har läst den?
Ja, min far har läst den.
Ja.
Och han är egentligen så här, vill han ha historiska böcker.
Ja.
Så jag brukar gå igenom vad har kommit ut i år varenda gång det är jul eller han fyller år eller det är farsta eller så vidare. För att han älskar verkligen de här historiska. Men vid ett tillfälle så fick han Steve Jobs biografi. Och han sträckläste denna bok och var sen helt begeistrad i de positiva aspekterna av Jobs ledarskap. Han kommenterar också de negativa, men väldigt fascinerad. Så att, tydligen väldigt, väldigt bra.
Ja, den är väldigt bra. Och jag tycker också att den är för ett fantastiskt porträtt av en person som dominerades av den här arketypen liksom, och ville fly bort. Och sen så kan man ju självklart ha synpunkter på sättet på vilket han gjorde det, med ganska mycket narkotika och sånt här då. Men det var en strävan bort från etablissemang och se vad som fanns på andra sidan på något sätt då. Vilket ju sen också blev själva själen i Apple. Och som på något sätt var någonting man fightas lite för att försöka behålla någonting av. Som du sa alldeles nyss här, att när man är född där och så småningom blir en del av etablissemanget, så är det klart att det kan bli ganska svårt.
Mm. Och då vill jag alltså bara vara tydlig, för jag sa tidigare att Apple är inte frihetssträvare i sig, och då menar jag semiotiskt.
Nej, numera är de inte det.
Formen ser ut och färger och så vidare.
Det finns ju en annan... låt oss komma tillbaka till Apple. Därför att jag tycker det finns en annan arketyp som är ett bättre uttryck för Apple och vad Apple är, var Apple föddes. Och det är inte frihetssträvaren, även om kanske Steve Jobs var det i någon mån. Låt oss komma tillbaka till Apple. Det finns ju andra...
Ja, jag tänker på en.
Ja, vilken
då? Vi pratade om Pampers tidigare.
Ja.
Och Pampers konkurrent Libero,
ja,
är ju frihetssträvare.
Ja, och det är ju intressant därför att Libero, som är då blöjor för barn, har en syster som heter Libresse. Som bägge de två namnen anspelar ju på frihet. Libero betyder ju fri på italienska, tror jag, om inte jag kommer att klaga på mig antagligen. Men det är det någon har berättat för mig någon gång. Och så bägge de två varumärkena föddes ju och namngavs utifrån idén att skapa frihet. Vilket inte är så himla konstigt. Libero var ju från början, Pampers var en rak blöja och Libero var en formad blöja där det fanns plats för benen. Vilket gjorde att barnen lättare kunde röra på sig. Så att grunden där även produktmässigt var ju att skapa frihet.
Mm, och om man också då tittar på hur de här olika reklamerna ser ut, så Pampers är ju väldigt mycket omhändertagande, sitta i mammas famn och så vidare. Medan Libero var mer bebisar som sprang omkring och rörde på sig och gjorde fula hyss.
Ja, precis. Det finns ju en sån underbar... Det finns ju många underbara Libero-filmer, men en som jag tycker är ljuvlig just på det här temat med frihet, det är ju den här lilla sonen och pappan på stranden i solnedgången, och man zoomar in pappans varma blick och man ser den lilla killen springandes mot pappan, mot pappans öppna famn. Och precis en halv meter innan den lilla killen springer in i pappans farm, så gör han en kroppsfint åt vänster, drar åt höger, rundar pappa och fortsätter ut mot solnedgången. Som The Lonely Cowboy på Vilda Västern. Alltså, det är en fantastisk gestaltning av den här arketypen.
Mm.
Frihetssträvaren.
Om vi tittar på... Vad kan ske om man går lite för långt med frihetssträvaren? Alltså om man drar de här olika aspekterna formmässigt, symbolmässigt, ord som man använder. För här handlar det om att vara väldigt aktiva, fräscha. Det ska liksom ut, bort. Det rör på sig väldigt mycket. Men om man matar in alldeles för mycket av det här i varumärket?
Alltså risken med det... Jag tror att det finns andra exempel på arketyper som löper större risker att gå över gränsen än vad just... Frihetssträvaren är ju egentligen inte mot någon. Om vi ska prata om rebellen...
Men den är ju inte med någon heller.
Nej, den är inte med någon. Den är helt fri. Och det som jag tror kan bli lite negativt, det är att man upplever att den inte är connectad någonstans. Den har ingen koppling någonstans. Den är inte förankrad någonstans. Och sen tvärtom så försöker han ta sig bort från allting som är förankrat.
För jag ser ju risken att det blir alldeles för smalt. Det blir eremit. Det blir en litet, litet varumärke som verkligen inte särskilt många blir attraherade av. Och därigenom så går de under, för de säljer inte tillräckligt.
Ja, Den risken tror jag att alla arketyper riskerar att få. Om man blir för extrem i sitt uttryck då. Och då är det så här att hur tydlig och extrem man kan vara som arketyp, det beror på vilken bransch man är i. Alltså i vissa branscher så kan det ju faktiskt vara så att det här med att vara fri och individualistisk är väldigt positivt. Medan i någon annan bransch, till exempel om du skulle driva en vårdinrättning eller ett apotek, va, det skulle kanske...
Du blir... farmaceuterna ska vara särskilt fria.
Nej, precis. Och där finns ju en annan risk med det här, att den upplevs som lite oseriös, lite lättsam, man tar inte livet på allvar. Det tror jag är en stor risk. Och om du då är i en kategori där det är väldigt viktigt med kompetens och ta saker på allvar och vara förankrad i saker och ting, då tror jag den här kan upplevas som ytlig och oseriös.
De är ju inte ytliga egentligen. Eller de är inte oseriösa. De är bara väldigt, väldigt fokuserade på sig själva.
Ja, men exakt. Mm.
Så att det som andra, om vi tar människotypen. Mm. Det som andra uppfattar som extremt egoistiska eller naiva i kombination med... Man kan bli väldigt trött på människor som alltid bara ska göra sin egen grej och inte bryr sig om någon annan. Eller så kan man säga att det är extrem liberalism. Mm. Nej, men jag gör vad du vill. Jag kommer göra vad jag vill. Så. Och jag hoppas att vi ibland kan välja att göra saker och ting tillsammans. Man kan bli väldigt trött på sådana människor. Man kan ju inte bara finnas där för mig. Jag menar, en kollega som bara... Jo, jag vet att ni har... Eller att vi har inlämning om 3 dagar. Men alltså, nu känner jag... Jag ska på spa ikväll. För jag känner mig lite trött. Så att det här med övertid i afton för att hinna till deadline. Det funkar faktiskt inte för mig. Men vi ses imorgon. Och då kommer jag vara laddad igen.
Jo, det finns ju det här...
Jag blir asirriterad.
Det finns ju något som jag tror man kallar för självsvåldig. Att man... Och det tror jag karaktäriserar människor som har det här. Och det är inte, jag tror inte alls att det är illa menat på något sätt. Eller ens nonchalant. Utan det finns en symmetri i det. De känner sig fria från andra. Och de tror att andra känner sig fria från honom eller henne. Så att de ser inte... Alltså det du kan uppleva som att... Ja, men det var väl illojalt av dig att inte ställa upp. De kan inte se att de är behövda. De förstår inte.
Exakt, att de det är det jag behövda. Menar. Då börjar de vara väldigt långt ut i den här arketypen.
Ja, ja.
Så att de inte ens har den här förmågan att förstå kopplingarna in.
Mm.
Och det är en risk varumärkesmässigt också.
Ja,
om man ligger alldeles för långt ut.
Mm.
Att man faktiskt... Ja, det är samma sak för alla arketyper. Men just den här tycker jag ändå är specifik, därför att den kör så stenhårt på vad jag vill och vad som är intressant för mig.
Ja, vilket gör att den är då synnerligen lämplig för varumärken och produktkategorier som används till det. Och det var där, ja, Harley Davidson som också, det är ju ganska självklart att de sätter sig på den arketypen när de ska skapa frihet och uttrycka frihet och längtan efter frihet. Mycket av deras reklam genom åren visar ju på just människors längtan efter frihet.
Mm.
Snyggt jobbat.
Mm. Ska vi gå över till nästa arketyp?
Ja, ja. Det borde vi kanske ha gjort för länge sedan.
Nej. Vi ligger jättebra till i tid.
Okay.
Jag tänker så här, nästa utforskaren.
Ja.
Den kan man ju också kalla för äventyraren.
Ja.
De är ju synonyma. Och det är kanske lite lättare att förstå.
Ja, fast det finns väl en nyans där kanske.
Ja, det gör det.
Att
äventyraren är in it for the kick.
Ja, ja precis.
Jag... Utforskaren verkligen kan nörda ner sig i någonting väldigt litet. För den är så himla nyfiken på de här just detaljerna.
Ja, det är ju nyfikenheten som är, tror jag, den stora drivkraften för utforskaren då. Men också i kombination med äventyrlighet då. Och det är därför Indiana Jones är en så fin bild av just den här arketypen.
Mm. Och bara för att vara tydlig här nu, om vi ser det här nord, syd, öster, väster korset, där nord är extrovert, syd är introvert, öster är ego och väster är kollektiv, så drar vi oss alltså nu mot öster, mot ego.
Ja, det kan man säga.
Det är bara en riktning.
Ja, precis. Ja, precis.
Men om du beskriver karaktären för den här arketypen.
Ja, jag tycker det är nästan det enklaste sättet att beskriva den här karaktären. Det är att beskriva Indiana Jones, alltså, som drar ut på äventyr, men inte ett planlöst äventyr. Alltså, det handlar inte om att bara dra iväg någonstans. Alltså, det handlar absolut inte att dra iväg till en beach utanför Sydney och bara liksom betrakta det som ett äventyr. Utan det är ju ett äventyr som har ett annat syfte. Nämligen att hitta någonting, att upptäcka någonting. Då.
Och sen... Jag tänker till exempel alla som håller på med idrott. Inte elitidrottarna bara, utan alla vi i Sverige som tycker att till exempel löpning är fantastiskt intressant. Ja. Att man drar ut och så börjar man springa, inte bara på de här skogsspåren, utan man börjar springa över stock och sten. Och sen börjar triathlon bli väldigt intressant. Och så börjar det bli lite så här, vad ska man ha för material på kläderna, vad ska man ha för skorna, eller när man vandrar. Visst, man kan gå ganska snälla leder som Kungsleden i Sverige, som är till och med en stig uppmarkerad, så det finns stugor på vägen. Men så kommer man det här att man börjar driva så att det är så himla härligt att vara ute i naturen. Så då börjar man köra lite mer off the grid.
Ja, precis, exakt va. Mm. Och man alltså, sa Indiana Jones som drar iväg till indiska tempel och stora äventyr. Det behöver inte alls vara så, utan det är ju i det lilla liksom. Jag kan ta ett exempel från mig själv, som jag har bott i Stockholm nu kanske 3 år. Jag gillar att cykla. Jag cyklar till olika ställen varje gång. Därför det är ett sätt för mig att få motion och samtidigt upptäcka staden. Vilket innebär att jag på 3 år har sett fler delar av Stockholm än vad min sambo har fått, som har bott här i ett antal decennier. Så att man kan vara en utforskare även i det lilla. Och som du säger, kanske till och med utforska sig själv om man springer maraton. Ja, men det gick ju bra. Först sprang jag Göteborgsvarvet, ja, det gick bra. Sen sprang jag maraton, ja, men det gick bra också.
Ja, då kör vi Lidingöloppet.
Då kör vi Lidingöloppet och sen, fasen, det här med triathlon, det verkar ju schysst. Och sen har jag sett några snubbar som simmar från ö till ö ut i skärgården, det verkar ju helt galet. Ja, men det vill jag se om jag klarar av liksom då. Det finns en nyfikenhet som är en djupt liggande drivkraft hos den här arketypen.
Mm, och då har vi till exempel Nike, som är ju klockren i det här kraftfulla språket rent semiotiskt. Om vi bara tittar på logotypen, då har vi den här swoosh. Så.
Ja, absolut. Ja.
Som går,
ja.
Och det jag tycker är intressant med den logotypen, hur den än kom till, så är den helt briljant. Därför att den går med kraft ner från vänster upp till höger. Och i och med att den smalnar av längre fram, så ser vi riktningen. Den är liksom, kraften kommer nerifrån och går uppåt framåt.
Absolut.
Det och finns, där finns ja. Det finns en gammal reklam. Jag tror att det är Nike. Där den här, den kom nämligen till så här. Det är en AD som sitter framför datorn. Och så har han en person som hoppar längdhopp. Och klipper ut den killen som hoppar. Och sen så råkar han stöta till musen. Så att den här figuren helt enkelt far lite för långt till vänster. Så att den hamnar utanför själva reklamskylten. Och då kommer de på att det där är briljant. Han hoppar liksom så långt så han hoppar ut ur den här skylten där den skulle sitta uppe. Mm, mm. Det enda som är tråkigt med den bilden är att han hoppar åt vänster.
Ja, åt fel håll.
Han hoppar bakåt. Ja, mm, vilket inte är särskilt innovativt, nytänkande och så vidare. Vilket de här arketyperna alla tre vill vara.
Ja, precis.
Framåt.
Ja, i västerländsk kultur är ju framåt från vänster till höger.
Precis.
Det är ju bara att se hur barn ritar en flaggstång. Liksom. Det är ju aldrig något barn som ritar en flagga blåsande från höger till vänster. Liksom. Så det här är lite...
Det är lite intuitivt.
Ja, det är ju precis.
Och därför tycker jag det är så himla klantigt när företag eller reklamare drar saker och ting bakåt. Ja. Om det inte är det man är ute efter. För i sådana fall så blir det... Vi känner ju undermedvetet in bilder och filmer och musik.
Mm.
Och det är också så här... Vad har man för musik i en reklam när man vill attrahera en utforskare?
Mm.
Ja, ursäkta mig, men det är inte de här lugna, meditativa, yoga-inspirerade sakerna. Det är helt fel. Och det är inte heller den här glada poppen. Så.
Nej.
Jag kanske ska göra en analys och sätta in vad det är för musik hela vägen runt.
Ja,
det var lite roligt. För att här har vi till exempel Carmina Burana. Skulle ju funka alldeles ypperligt.
Mm.
Men samtidigt så handlar det mer om att höra vattenfall, påla, höra flåset, det egna hjärtat som slår.
Alla saker som signalerar rörelse. Alltså hela den här symboliken som vi hamnar in i nu, det är ju för att symboliken är ju känslornas språk. Och har vi sagt att vi ska bygga varumärken med känslor, så måste vi förstå symboliken. Där är ljud och musik och allting. Men även symboler. Jag var ju med själv en gång i tiden när Libres, som skulle stå för frihet, hade illustrerat det med fåglar som flög på
förpackningen. Och det kan man förstå. Symboliskt är jättebra. Vem har inte velat kunna flyga när man var liten?
Problemet är att fågeln flög från höger till vänster.
Nej, det går inte alls.
Nej. Var på någon kunnig semiotiker påpekade att den där fågeln, den symboliserar ju inte alls frihet. Snarare symboliserar ju den någonting som är i vägen för någonting. Vilket var kanske i och för sig också var själva syftet med produkten då. Men det var ju inte alls det som var på något sätt tanken från den designen som bestämde sig för att måla en fågel på en universitetsförpackning.
Spännande.
Men fler exempel, ja absolut. Jag, en av mina favoriter i den här kategorin, det är ju Naturkompaniet som vi har här i Sverige.
Ja.
Som är fantastiska på att gestalta det här, tycker jag, på alla olika sätt. Inklusive hur den egna personalen både ser ut och klär sig och beter sig. Och pratar. Jag tycker de är helt underbara. Med en slogan som är: gör vardagen till ett äventyr. Jag tycker att det är jättesnyggt jobbat. Sen så har jag en
oh, vänta, kan vi bara också titta på, visst är det Naturkompaniet som också har så här berg i sin symbol?
Ja, det tror jag. Ja, har haft i alla fall.
Ja, så att man känner så här längtan ut till vildmarken, ja, till det okända.
Ja. Mm.
För det är också väldigt typiskt för utforskaren.
Ja, ja, precis. Ja, det är
inbränt karvad på så här träpanel.
Just det.
Ja.
Ja, det är väl med sånt här att har man väl bestämt sig för vilken arketyp man vill liksom tillhöra, då ska man ju göra det.
Ja, all in.
Ända in i kaklet liksom. Ja. Inga halvmesyrer. Om man bestämt sig, då är det bara att åka med.
Liksom. Ja. Om man då tar butiker,
ja,
då handlar det ju naturligtvis om hur ser det ut inne i butiken, men också hur går man inne i butiken,
ja,
hur ser butiksbiträdena ut? Vad har de för bakgrunder? På vilket sätt pratar de? Om vad pratar de? Sen så har vi naturligtvis logotypen. Hur ser det ut på webbplatsen? Hur ser broschyrerna ut som man får? Vilken tjocklek är papperet? Eller ransigt eller matt?
Ja.
Alltså jag kan verkligen nöra ner mig. Men det är all in på alla olika detaljer. Och det är någonting som jag tycker att vi kan lära oss mer från amerikanerna. För amerikanerna, de släpper inte kommunikation på en strategisk nivå till kunderna. Utan de går oftast hela vägen ner.
Ja, och jag tror det är intressant det du säger med amerikanerna. Jag håller med om det, att det finns en i Sverige, om man jämför med USA, en mycket större rädsla hos oss för den här tydligheten som vi pratade om inledningsvis.
Men vi är så politiskt korrekta och konflikträdda.
Ja, och det kan också, tror jag, någon mån bero på att om du har en marknad med 300 miljoner konsumenter, så blir även en nischposition leder till ganska stora volymer. Medan på en liten marknad så har du mycket större rädsla för att om du är allt för tydlig så kommer du också att bli nischad, och då finns det en risk för att du inte kommer att nå de volymer som du behöver för att driva en vettig affär. Då.
Mm.
Detta menar jag i grunden är ett felaktigt resonemang. Jag tror inte det fungerar på det sättet. Men det kan vi återkomma till
en annan. Jag tror, du har till och med mätdata som styrker det. Det här är inget tyckande från din sida.
Nej.
Jag vill bara vara tydlig med det.
Ja, absolut. Nej, men det finns mycket forskning på olika sätt. Alltså både rent kvantitativ forskning och även alltså med statistiska underlag och även anekdotiska bevis som är så populära nu för tiden, som visar på att nej, men så behöver det inte vara. Tydlighet lönar sig i princip alltid. Det tror jag man kan säga.
Har vi några mer märken?
Ja, jag tycker Santa Maria är ett roligt exempel. Alltså de Och det, går, och det här tycker jag är så härligt med vissa varumärken, att storyn om dem går tillbaka så långt. Santa Maria var ju faktiskt namnet på Columbus båt när han skulle åka från Europa. Och han hade ju verkligen inte en susning om var han var på väg. Han trodde ju han skulle till Indien och så hamnade han på Barbados eller vad det nu var någonstans.
Jag får säga nu, Västindien.
Ja, ja, men det var ju bara för att de var tvungna att kalla det för någonting. Ja. Som de faktiskt var på väg till Indien. Och jag tycker det är så underbart den här känslan som beskrivs i Santa Maria. Att man väljer det namnet på ett företag vars verksamhet handlar om att åka ut i världen och plocka hem spännande kryddor som man sen då paketerar och säljer på.
Ja, men det har man tänkt.
Ja, visst har man tänkt. Någon har tänkt riktigt bra liksom då. Och sen har vi ju det här problemet. Ja. Hur håller man fast vid den tanken liksom, när märket är stort? Och
börjar... Ja, för nu ser deras burkar likadana ut som Kockens till exempel. Eller som Icas egna eller Coops egna. Eller. Det har blivit en standardisering av burkarna för kryddor. Och det tycker jag också är jättetråkigt. Mm. Visst, det förenklar att man kan köpa såna här inlägg till lådor på Ikea och andra möbelvaruhus. För att kunna sortera sina kryddor enklare. Och då kan man köpa kryddor från massa olika företag. Och det alla funkar. Men det är jättetråkigt för en utforskare att se ut som alla andra.
Ja, det är ju direkt farligt skulle jag vilja säga. Att,
så en uppmaning här nu till Santa Maria. Byt format.
Ja, det vet jag inte. Byt format skulle snarare vilja säga. För det kan vara lite mycket att skriva på näsan kanske. Men jag skulle nog snarare vilja säga till Santa Maria att glöm aldrig varifrån det kom. Glöm aldrig vad er story handlade om. Och så fort konsumenterna tappar den känslan, de vill inte veta den här storyn om båten och allt det där, men när man slutar förmedla den känslan, då tror jag man ligger illa till. Då
ja, för här handlar det inte om att se en reklambild eller en reklamfilm när människor som uppenbarligen ser svenska ut står i det svenska köket. Och det är kanske ett Ikea-kök, alltså man känner igen så här och står och rör i en gryta. Det är inte rätt känsla för en utforskare.
Nej, det är det inte. Utan det gäller ju att försöka, som sagt, bibehålla den här känslan som man hade från början som man föddes i. För det är faktiskt den som även om 20 år ska differentiera det här varumärket från de andra. Sen exakt vad det innebär, hur förpackningar ska se ut och hur köken ska porträtteras, där passar jag faktiskt.
Ja, okej. Okay. Men då kan jag kan lägga in lite mer där då. Därför att vad vi ser vanligtvis i den här arketypen, det är ju väldigt starka förpackningar.
Mm.
Som kan vara knutna nävar, de kan vara formade som raketer och så vidare. Väldigt lite kvadratiska eller cirkulära saker och ting, utan det här är explosioner. En av mina absoluta favoriter är ju läsken Tango. Som, även om den har den vanliga burken, som alla läskeburkar ser ut, därför att det är standardiserat. Där vi då ser Fanta som är glada, käcka färger med bubblor, eller det är så här swirls, beroende på hur läsken hälls och det poppar saker omkring. Så här. Den ser glad ut. Så. Det gör inte Tango. Tango är en svart burk. Och sen är det apelsinläsk, då är det en apelsin som sprängs.
Mm.
Eller det är en citron som sprängs. Det ger en helt annan bild av vad det är vi förväntar oss. En smakexplosion förväntar vi oss då. Inte någonting glatt och sött.
Absolut, och det är jättesnyggt jobbat. Tango är ju en favorit för oss som håller på med de här sakerna. Och jag tycker det finns andra kul exempel, lite mer närliggande. Jag tycker till exempel det är väldigt kul att se när Burger King visar eldsflammor och när de ska presentera en hamburgare som de har kryddat lite extra, så kallar de den för Angry Whopper. Alltså det finns alltid en ilska, det finns eld, det är farligt och det är argt på något sätt. Och det är också ett intressant och jag tycker väldigt bra exempel på hur ett varumärke kan liksom uttrycka den här arketypen och
skiljer sig från... En pakadi som har fladdermöss.
Ja, de är också ganska ilskna och arga.
Ja, och jag är lite farliga. Ilska och arg på dem för övrigt också. Det är för att de har slutat producera min favorit, Bacardi Black, som jag behöver till en drink som jag gör.
Okay.
Ja, Fidel Castro, vilket nästan lite så här snyggt övergår till nästa arketyp. Men vi stannar en liten stund till på utforskaren. För att jag har en till fråga till dig. Och det är... men alltså det här med farliga djur.
Mm.
Det är också så här typiskt.
Mm.
Ja. Jo, om man går för långt i utforskaren, var hamnar vi då? Om man liksom tappar sin mark och bara sticker iväg längre bort.
Ja, men det är, det är ingen större skillnad där faktiskt, tror jag, jämfört med det vi pratade om alldeles nyss med frihetssträvaren. Utan det är även en risk att tappa kontakten med det som är här och nu och alltid vara på väg någon annanstans, vilket då av vissa kan uppfattas som oansvarigt och lite ytligt och lite frånvarande, vilket ju säkert fungerar väldigt bra i många produktkategorier, och vi har ju pratat många av dem, medan i andra produktkategorier så fungerar det inte alls liksom. då är det farligt.
Ja, men om vi då går över till den tredje och den sista arketypen typen som vi ska prata om idag, rebellen. Det är väldigt enkelt att hitta människor som är rebeller. Men om vi ska börja med att definiera hur den faktiskt karaktäriseras.
Ja, och rebellen, det är mycket lättare att prata om det här, the dark side, om man går för långt. Va? För att rebellen är på något sätt alltid arg och alltid emot någonting. Och kan, om man använder den lite för mycket, uppfattas som någon som, ni vet, motvallskärring eller Kalle Tvärvig, liksom, att problematiserar allting och är alltid emot allting liksom,
då. Ja, fast man behöver inte vara öppet aggressiv för det.
Nej, men risken är
passivt aggressiv.
Ja,
det är risken är en rebell.
Ja, precis. Risken med den här rebellarketypen är att man, om man bygger ett varumärke för mycket kring den, att man uppfattas som tonårig. Alltså det blir någon sorts småbarn. Jag är emot saker bara för att jag ska vara emot saker. Liksom då. Så det är, om vi börjar i den andan med the dark side. Då. Men det som karaktäriserar rebellen, det är ju det att man tar avstånd från någonting.
Att ja, och jag tycker också att man ifrågasätter.
Ja.
Och det är ju ett sunt drag.
Ja. Jo, men det är väl alltid sunt. Nej, men det är inte alltid populärt.
Ja, okej. Okay. Det är alltid sunt. Verkligen inte alltid populärt. Jag lovar dig, mitt främsta frågeord är varför. Varför det? Varför det?
Ja.
Fast jag har lärt mig, varför är det oerhört aggressivt? Det är bättre att säga hur.
Ja.
Hur då? Hur blir det så? Hur tänker du nu?
Mm.
Så.
Mm.
Men just ifrågasättande, folk blir galna på mig ibland. Därför att jag hela tiden, jaha, varför det?
Är
men
om du skulle göra det väl?
Jag vet inte.
Ja, men det bor nog en liten rebell i
det. Ja, den är ganska... Så. Jag är mer krigare.
Ja, okej.
Faktiskt.
Mm.
För att jag har inte så... Jag vill bara ifrågasätta.
Rebellen har ju stolta traditioner, liksom. Genom litteratur och historia och allting. Men Robin Hood var väl en rebell på sitt sätt. Han tog spjärn mot etablissemanget i form av sheriffen i Nottingham eller vad det nu var. Som drog ut i skogen och
levde sitt eget också, rebellen som är hjälte. Alltså hjälten kan ju ha olika aspekter som är värdefulla. Så.
Ja.
Och där är ju, för det är ju den klockrena hjälten på julafton.
Ja, ja precis. Exakt. Ja. Men det som karaktäriserar den är ju att den alltid tar spjärn från någonting.
Ja, det som är.
Ja, exakt. Ja. Man bygger hela, man rättfärdigar hela sin existens på att man är mot någonting annat.
Ja, men alltså, det är det typiska läget för ett nytt varumärke att komma in på en marknad.
Ja, och ibland till och med en ny kategori. Jag kommer ihåg liksom när snowboard började bli riktigt, riktigt stort. Liksom då. Och då försökte man sälja det i de vanliga skidbutikerna och det gick ju inget vidare. Så efter ett antal år så fanns det ju snowboardbutiker istället. Och jag vet att jag gick in i en av de största skidbutikerna en gång och frågade, har ni inga snowboard? Du vet, vi kan inte köra den musiken i högtalarna här.
Nej.
Förstår du? Så att hela vägen, genom till och med musiken som man körde, distanserade man sig från etablissemanget. Och etablissemanget i det här fallet var då definierat till de här gamla gubbarna och tanterna som åkte skidor. Liksom. Och, de skulle
ja,
man,
och kläderna man hade på sig.
Ja,
jag åkte också bräda.
Ja.
Mellan slalom och telemark så var jag brädåkare i ganska många år. Men eftersom jag inte tyckte att det var särskilt roligt att snurra flera varv i luften. Jag försökte, jag gick inte igång på det. Då gick jag över till Telemark, för det är fysiskt mycket, mycket tyngre. Så. Men det var ju så här, jag hade ju vanliga skidkläder egentligen för att åka bräda. Och såg oerhört udda ut. Ja. Jag var den sportiga brädåkaren och det var ju fel. Så. Man skulle ju ha vadderade, tjocka täckbrallor och stora jackor som hängde och stora mössor och så vidare. Vilket ju faktiskt försvårade alla dessa stans som man skulle göra och hoppa och trixa in i skogen och på höga hopp och så här snurra och så vidare.
Ja, men då man måste gå tillbaka. Varför åker man snowboard liksom då? Ja, för många var det ju för att manifestera att de minsann inte åkte skidor.
Ja, jag gjorde en säsong i Chamonix. Mm. Jag kan säga så här, rent fördomsfullt så var det ju snowboardåkarna, det var ju de som hade tovat hår. Det var de som satt och rökte på afterski-ställena ganska tidigt på dagarna, slutade de åka. Så, förutom de här som var säsongare på så sätt att de var där för att verkligen åka. Men de klädde sig inte heller, så, som vi pratade nyss. Utan de var mer sportigt klädda och drog upp på glaciären. I Gudimidi till exempel, utan guider såklart. För de var ascoola och tuffa och kunde det här. Och bara körde stenhårt. Så. Medan telemarkarna har ju alltid varit lite de här präktiga, duktiga. Snälla, fina. Så.
De är lite mer, ja, lite mer som de vi pratade om tidigare, kanske utforskarna. Då.
Ja.
Det måste, en sån här kul observation. Det är alltid roligt att flytta från en stad till en annan. Och alla städer har ju sin uppdelning i olika bostadsområden. Och i en storstad så ser man dem kanske tydligare än vad man gör i en mindre stad. Men en lite kul observation som jag har. Jag har bott både på Söder och jag har bott på Östermalm. Och det är så roligt att höra hur människor på Söder, som är lite mer rebelliskt, pratar om människor på Östermalm och tvärtom. För att om du frågar någon på Söder vad de tycker om Östermalm, så säger de att jag skulle aldrig satt min fot där. Det där är liksom, nej, det är absolut ingenting för mig. No way, aldrig liksom. Det går inte att vara. Och om du frågar dem på Östermalm vad de tycker om Söder, så säger de, Söder? Ja, men där har jag varit en gång liksom. Det är ju lite pittoreskt inslag i stadsbilden. Och jag tycker det är så underbart exempel på hur etablissemanget uttalar sig om rebellen och rebellen uttalar sig om etablissemanget. Det finns ingen symmetri alls i det här. Det är två helt olika utgångspunkter.
Men vi har ju Fidel Castro, som för övrigt är namnet på den drink som jag älskar att göra, med mörk rom, Bacardi Black. Så om ni har någon oöppnad i en garderob eller så här, får ni gärna skicka den till mig. Men för det går inte att köpa länge. Men i alla fall, sen har vi ju hela Virgin, Richard Branson, som i sig är ju lite på gränsen kanske till att vara mer utforskare. Men han är ju otroligt rebellisk på så sätt att han kör under samma varumärke. Kör han först skivbutik och sen så kör han flygplan. Och sen så kör han bröllopsklänningar som han själv klär upp sig i naturligtvis när de öppnar och så vidare. Vad har vi mer för rebelliska?
Ja, jag tycker, stanna lite vid Virgin, för jag tycker att det är ett fantastiskt exempel på en rebell. Richard Branson själv som individ är ju både rebell och äventyrare. Han flyger ballong över Atlanten och störtar stup i kvarten och hittar på en massa konstiga saker liksom då. Men samtidigt så är det ju i grunden ett avstamp, ett spjärn mot etablissemanget. Han har ju sagt flera gånger att de här verksamheterna som han drar igång, det är ju ofta för att attackera feta monopol. Va? Och det är ju ett avstamp från någonting då. Och man säger också att man ger sig inte in i verksamheter. Man ger sig in i väldigt många verksamheter, precis som du säger. Det kan vara allt möjligt. Men man ger sig aldrig in i en verksamhet om man inte först kan revolutionera sättet som man gör affärer i den branschen. Så revolutionären, det är nära hjärtat på Branson och på Virgin. Så jag tycker det är ett jättebra exempel på det. Även Apple föddes ju som rebell. Alltså hela den här lanseringskampanjen från 1984 tog ju på något sätt ett avstamp i etablissemangets väg mot någonting som började likna Orwells 1984. Så det, för Apple föddes ju verkligen där. Och där har vi ju då, tycker jag, den här problematiken som vi pratade om tidigare. Hur kan du fortsätta att vara en rebell när halva befolkningen har en iPhone?
Alltså, jag tycker att vi ser ett stort problem efter Steve Jobs. Därför då kommer inte de här innovationerna på hur vi ska helt förändra hur vi gör saker och ting och hur vi tänker kring saker och ting. Det finns inte i Apple längre. Även om de nu har kommit ut med en klocka som är revolutionerande i sig på sitt sätt. Men det är liksom inte enough. Det är för vi har haft klockor väldigt länge. Och att lägga en smartphone i en klocka som kan synka med, ja visst, det är säkert, men det steget är mycket mindre än de steg de har tagit tidigare.
Ja, jag tror, jag har väl en känsla av att Apple är på väg att släppa den här rebellen. Fortfarande att gå sin egen väg och hela tiden ligga i framkant och aldrig göra saker som andra har gjort, utan hela tiden försöka ligga först med allting för att på något sätt vidmakthålla den här bilden av någon som går sin egen väg. Däremot så den här rebelltanken att vara mot etablissemanget, är man världens största företag så kan du ju knappast vara trovärdig att vara mot etablissemanget. Det kommer ju inte att fungera.
Liksom. Nej, och rent semiotiskt så är de ju inte där. Nej. De har inte varit där på väldigt, väldigt länge. Nej. För de ligger ju ner mot det introverta och har väldigt mycket vita ytor. Det är ljusgrått. Det är liten text och så vidare. Och hur deras bilder är tagna och placerade och så vidare. De är långt ifrån rebell.
Pippi Långstrump tycker jag är rebell.
Ja, hon är skön.
Ja.
Och det har jag aldrig gjort för, så det är jag säkert jättebra på.
Ja, och bryta normer och göra saker man inte får göra. Det är ett jättebra exempel. Astrid Lindgren var bra på arketyper överhuvudtaget.
Ja.
Emil Lönneberg är ett bra exempel på en annan arketyp som vi kan komma till nästa gång.
Ja.
Musik, jag hörde ett jättespännande inslag i en annan podd där man just pratade om musikens roll i politiken. Och där det nästan undantagslöst är så inom pop och framförallt rock att man har någon form av rebell i sig. Alltså världen är full av rocktexter som tar någon sån spjärn mot etablissemanget.
Ja, men där tycker jag det är väldigt intressant hur det är i Sverige då, de vänstervridna partierna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framförallt, som nästan claimar Bruce Springsteen som sin egen. Är du med?
Ja.
Och där rebellen ligger ändå så pass långt ut mot ego.
Mm.
Och väldigt långt bort från det kollektiva.
Ja.
Och ändå är liksom det här arbetarhjälten. Han är vår.
Så. Ja. Men har du någon gång hört en rocktext som handlar om tredje jobbskatteavdraget? Alltså det finns inga borgerliga politiska pop- eller rocktexter.
Nej, det gör
det inte. Det är helt ointressant.
Det är väldigt, väldigt tydligt när man är i Almedalen och går på Springtimes årliga allsång, politisk allsång.
Mm.
Därför att de har ju fått ta in, det finns ju väldigt, väldigt mycket som ursprungligen är från Sydamerika, som jag har suttit och sjungit. Väldigt roligt. Extremt vänsterinriktade texter. De får ju ta in Abbas The Winner Takes It All för att överhuvudtaget få över några låtar på den borgerliga sidan.
Ja.
Mm. Så musik som politisk kanal har ju historiskt sett alltid varit rebellisk och vänster.
Ja.
Vilket just. Jag tycker är spännande.
Mm.
Ja.
Det är mycket som är spännande.
Men det känns att Netton också är väldigt rebell.
Ja, de var det i alla fall. Med de här provokativa statementerna som de gjorde i form av de här bilderna på båtflyktingar och folk som höll på att avlida och vad det var då.
Ja, en som dog i AIDS.
Mm. Provokation.
Som en katolsk vad heter den? Ja, bild i brist på sämre ord.
Mm. Provokation är ju rebellens språk. Det är ju genom att chockera och provocera som rebellen uttrycker sig. Det är ju sättet att visa att man tar avstånd från etablissemanget och från normen.
Mm. Om vi tar då Stassi till exempel. klädmärke. Så har vi de typ så här graffiti-style logga.
Mm.
Som ligger väldigt bra i den här gruppen.
Ja,
så.
Absolut.
Ja. Mm.
Ja.
Vi har redan pratat om den mörka sidan av rebellen. Att den är som en tonåring.
Ja, precis. Det är ju det som är den stora risken med rebellen. Att man tröttnar lite på att alltid vara emot. Liksom. Att vara den här Charlotte Värvig som så fort de ser ett hjul som snurrar letar efter en pinne och försöka stoppa hjulet på något sätt. Att alltid vara emot. Det kan lätt bli, slå över till att bli någonting som är emot allting bara för att vara emot allting.
Mm. Och då vill jag också bara lägga in en brasklapp. Därför att ofta så är det så här också. Att människor, om vi tänker oss en kollega på arbetsplatsen som bara sprutar idéer och vill göra om saker och ting hela tiden, på nya sätt hela tiden. Att vi människor tycker ju inte om förändring egentligen. Vi tycker att det är fruktansvärt jobbigt rent psykologiskt. Så att när ett varumärke driver förändring hela tiden så kan vi tröttna för att vi orkar inte ta in det här. Även om vi vet att vi borde det för att utveckling är framåt. Så jag tänker mig att ett varumärke som går för långt rebelliskt helt enkelt tappar den här kontakten med sin målgrupp. Därför de orkar inte mer. De blir lite överbelastade med det här förändringsmönstret som hela tiden ska ifrågasätta och vara annorlunda än det som vi är vana vid. Är du med?
Absolut, och det finns ju något som heter relevans också. Och där kan ju rebellen trampa lite snett. Att man driver på saker och driver på förändringar bara för förändringens skull. Inte för att förändringen i sig leder till någonting som är relevant för någon annan. Liksom. Att det blir mer någonting man gör för sig själv och inte för andra.
Mm. Och där tycker jag att det är viktigt att man inte tar allt för stora steg ut som rebell, som rebelliskt varumärke.
Mm.
Utan att man ser till att man får ja till de här små förändringarna hela tiden. Och med det sagt, de får inte vara för små, för då är det inte rebelliskt längre.
Nej, det är väl det som karaktäriserar rebellen, att man kan inte liksom traska på med små steg, utan ska man vara rebell så får man ju drömma till så det märks. Liksom. Överhuvudtaget, allting som rebellen gör måste ju märkas. Högljuddhet i alla olika avseenden är ju ett karaktärsdrag hos rebellen. Det är ju ingen finlir, va? I så fall hade inte rock'n'roll och punk varit uttryck för den arketypen.
Men fast rock'n'roll är ju inte uttryck för den arketypen längre, för det har ju blivit etablissemang.
Ja, men det ska väsnas ordentligt.
Ja, jag menar Beatles.
Mm.
Var ju rebell.
Ja, på den tiden. Ja, ja. Ja, men det där är intressant. Alltså, vad som är rebelliskt, det varierar ju. Det förändras ju jättemycket över tiden. Och saker som var rebelliska vid en tidpunkt, de blir fullständigt självklara 10 år senare. Men även kulturellt, vad som är rebell i Indien, det kan vara något helt annat än vad som var innebär att vara rebell i Japan eller i Mexiko. Så det finns en kulturell innebörd av det här också, såklart.
Och då tänker jag att eftersom vi i Sverige är så konflikträdda, att i Sverige så behöver rebellen inte vara särskilt crazy i amerikanska måttmätt. Utan det räcker med att bara slå till lite grann så blir det nu blir det lite jobbigt.
Ja, men det är så. Mm. Att i en kultur som är mycket mer mångfacetterad och där man är van vid att det händer väldigt mycket konstiga saker som ligger ganska långt från hur man själv skulle ha gjort, liksom, eller, så är det klart att där är det kanske svårare att vara rebell. Medan man i ett väldigt homogent samhälle där man inte tar ut svängarna så mycket, där kan man kanske bli rebell utan att man själv ens hade avsett det.
Ja. Men du, tack för idag.
Ja, tack själv.
Vi har faktiskt nått våran tid här nu. Och då vill jag bara säga att nästa gång som jag pratar med Mats om arketyper så kommer det att handla om de som är väldigt egofixerade.
Eller ska vi ta någon helt annan? Ska vi inte hoppa över kartan istället?
Men ska vi ta motsatsen då?
Ja, lägg ut kartan på sidan så får folk se på kartan och så hoppar vi över till andra sidan och
tar vi någon där?
Så gör vi som rebellen, vi tar spjärn mot någonting.
Ja, men ska vi ta de riktigt kollektiva då?
Ja, det kan vi göra. Du, vi funderar på det.
Har ni någon önskemål så är det bara att ni hör av er. Får vi helt enkelt se vad som blir i nästa tillfälle. Stort tack för att du har kommit, Mats.
Tack så mycket.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Och det finns som vanligt mer information på retorikiska.se kring de här arketyperna och så.
Där kan du också tipsa mig om spännande och intressanta personer som du tycker att jag ska samtala med här i Retorikiska podden. Vi hörs snart igen. Tack för att du har lyssnat.